Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och välkomna till AT-läkarna med mig, Ida Björnstjärna.
Och mig, Ann-Katrin Kådan.
Idag i studion har vi två apotekare, Kristina Spets och Marie Lindskog. Och vi ska prata läkemedel och vad varje AT-läkare och underläkare måste kunna på det här området. Välkomna! Välkomna Marie Lindskog och Kristina Spets till AT-läkarna.
Tack så jättemycket.
Jättekul att ni ville komma.
Vi också.
Superroligt. Kristina och jag är ju svägerskor, kan vi börja med att säga. Så att jag har lurat hit dig och din underbara kollega Marie Lindskog som jag också har jobbat med på psykiatrin.
Ni är ju kliniska apotekare.
Mm.
Vad är en apotekare?
Ja, men att vi är kliniska apotekare, vi är ju apotekare, men en apotekare kan jobba med jättemånga olika saker. Den som man oftast möter är en apotekare på apotek, men de flesta apotekare jobbar med någonting annat. Man jobbar inom läkemedelsindustrin med forskning eller också som vi gör som kliniska apotekare. Och vi är alltså en del av vårdteamet, antingen i slutenvården eller i primärvård eller öppenvård.
Ja.
Och de patienter som vi jobbar extra med är de som antingen har mycket läkemedel eller krångel med sina läkemedel, kan man väl säga.
Hmm.
Och man kan väl likna oss lite grann med paramedicinarna. Alltså med sjukgymnast eller arbetsterapeut eller dietist, att vi kommer in på vissa patienter som behöver extra tänk kring läkemedlen, och då tänker vi tillsammans med patienten och de andra i vårdteamet.
Mm. Men vad är skillnaden mellan apotekare och farmaceut till exempel?
Farmaceut är liksom samlingsnamnet för apotekare och receptarier. Det finns precis som undersköterska, sjuksköterska och läkare, så finns det olika nivåer på utbildningen inom farmacin.
Uh-huh.
Så man kan jobba på apotek och ha gymnasieutbildning motsvarande undersköterskan då, som är apotekstekniker. Sen kan man vara receptarie, och då har man pluggat 3 år på universitetet. Och det är de flesta ni möter på ett apotek.
Okay.
Och så kan man vara apotekare och de har läst 5 år. Och så kan man vara klinisk apoteker, då har man läst 1/6.
Okej.
Men, ja just det, och alla de här, eller vilka är då farmaceuter av de här?
Och det är framförallt apotekare och receptarier.
Eller det är bara de som har en universitetsutbildning inom farmaci, alltså både receptarier och apotekare. Antingen har du är farmaceut och har antingen en 3-årig eller 5-årig universitetsutbildning i farmaci.
Och utomlands heter det ju farmacist. För de har inte den här 3-åriga utbildningen generellt.
Mm-hmm.
Utan där är alla farmacists apotekare.
Mm. Jag förstår. Mm. Och hur ser en typisk dag ut? Ni kanske inte har liksom riktigt samma dagar. Men Kristina, hur ser en dag ut på ditt jobb?
Alltså det beror väldigt mycket på vart man är i vilket uppdrag. Men om jag
du har lite tvådelat.
Ja, jag jobbar både på en vårdcentral och på kirurgkliniken på Brinnevi sjukhuset. Men på vårdcentralen så har jag egen mottagning med patienter som kommer till mig.
Okay.
Och antingen är det en del av att det är inför deras läkarbesök, att jag jobbar med uppföljningen av deras läkemedelsbehandling och har, ja, följer upp läkemedelsbehandlingen med patienten och tänker till inför läkarbesöket och lämnar över mina tankar om förändringar kring läkemedelsbehandling till läkaren inför besöket. Och sen så och jag träffar patienten och vi går igenom alla läkemedel och jag ställer specifika frågor för uppföljning, funderar kring, med patienten kring följsamhet, biverkningar, effekt med mera. Och beroende på vilken patientens utmaningar i läkemedelsbehandlingen så har ju givetvis samtalet med patienten olika fokus.
Mm. Mm. Och sen när du är på kirurgavdelningen, hur ser en dag ut där då?
Där har vi ett litet annat fokus. Där handlar det om att man gör mycket enkla läkemedelsgenomgångar med patienter. Att träffa alla patienter som skrivs in på kirurgkliniken och ge dem en enkel läkemedelsgenomgång. Mm. Sen finns det vissa patienter som man fokuserar mera kring. Till exempel jobbar jag ganska mycket med de patienterna som gastric bypass opereras och tänker kring deras läkemedelsbehandling. Men det kan även vara patienter med sväljsvårigheter som man kan, ja, man kan behöva ändra deras läkemedelsbehandling, tänka till när man inte kan svälja mediciner, hur kan man ge dem på ett annat sätt och ja, lite olika fokus där.
Ja, just det.
Men där går man inte in på samma sätt på djupet med patienterna.
Nej. Den delen av ditt jobb så har ju vi samarbetat lite under AT och även när jag jobbade som underläkare innan, så jag har ju fått många rekommendationer från dig som jag har följt. Ja, men det är ju jättebra. För att det är ofta som just det arbetet liksom inte riktigt görs av oss läkare, att gå igenom den här läkemedelslistan ordentligt och verkligen lägga tid på det. Plus att ni är ju bättre på att veta vad det finns för alternativ. Och,
handlar ju mycket om hur man ställer frågorna också vid en enkel läkemedelsgenomgång, vad man får för svar.
Ja, men så är det säkert. Ja, ja. Ja. Vi får gå in på lite vad ni har för tips.
Mm.
Och du då, Marie, hur ser en arbetsdag ut för dig?
Det beror på också väldigt mycket var jag är.
Vad kan du vara då?
Jag kan vara på öppenvårdspsykiatrin, slutenvårdspsykiatrin, geriatriken eller AVA. Kan jag också vara på akutvårdsavdelningen.
Mm. Mm. Och vad, om du är på öppenvården, är det lite liknande då som Kristina beskrev, att du har mottagning då?
Mm. Det stämmer. Då är det liksom patienter som psykiaterna vill att jag ska träffa. Det kan vara inför preparatbyten exempelvis för att komma fram till vad man ska byta till. Men det kan också vara, handla väldigt mycket om att försöka förstå hur det kommer sig att en patient kanske väljer att inte medicinera.
Mm, mm.
Och hur vi kan hitta en allians för att liksom, vad skulle få dig att kunna tänka dig att svälja en tablett varje dag resten av ditt liv?
Mm.
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 Mm. Det är väldigt mycket psykologi där.
Mm. Mm.
Verkligen. Mm. Och sen är du även på slutenvårdspsykiatrin.
Ja, precis. Det är ju största delen, skulle man säga. Mm.
Och vad är det liksom där? Är det ungefär likadant där, tycker du, på ditt fokus? Eller är det andra frågor som kommer upp?
Alltså, min dag styrs ju helt av psykiaterns önskemål och behov.
Mm.
Den morgonen. Mycket kan vara liksom, det här fungerar inte. Den här behandlingen fungerar inte. Patienten kanske kommer in och är psykotisk.
Mm.
Kan du titta, Marie, på vad patienten egentligen har haft bakåt, och patienten kan ju ha haft en ganska lång historik inom psykiatrin.
Mm.
Som kanske har testat läkemedel under 20 års tid. Och då kan man ju börja med att läsa igenom exempelvis ungna väldigt mycket journal.
Mm. Mm.
Men journalet blir mer som ett fotoalbum, tänker jag. Att jag sammanställer utifrån det vad det ser ut som att patienten kanske haft eller varför de bytte. För att sen i samtalet med patienten få patientens bild av det hela.
Mm.
För att lägga ett pussel. Det kan ju vara så att en behandling inte funkade för att man inte tog den. Men det kan ju också vara ganska allvarliga biverkningar som gjorde att man slutade.
Ja, precis. Så du liksom är den som lägger tiden på att faktiskt lägga det där pusslet ordentligt så att det blir bra till slut.
Men jag kan hjälpa till att göra det, absolut. Mm. För då, om man lägger pusslet bakåt, gör man det för att hitta bästa vägen framåt. Mm. Och sen gör ju det väldigt tät dialog med, ja, men exempelvis Maria Horner som ni har träffat förut. Och
ja, men precis.
Mm. Men sen är du på geriatriken också.
Ja, men lite grann, absolut. Och där är ju fördjupade läkemedelsgenomgångar på äldre. Mm. De är ju inne längre än på en akutvårdsavdelning exempelvis. Nu är det en geriatrisk akutvårdsavdelning, men de kanske ligger in en vecka i vissa fall. Och då hinner man ju optimera en hel del av läkemedelsbehandlingen även inneliggande.
Just det. Blir det mycket då att du försöker att rensa läkemedelslistan och minska alla läkemedel? Det känns som att en del äldre har ju liksom 50 läkemedel sedan.
Det kan ju vara så att det är mycket som har hänt genom livet.
Mm.
Det kan ju vara både kroppen som har förändrats, som gör att man behöver kanske lägre doser.
Ja.
Men det kan ju också vara så att behandlingsrekommendationen har ändrats. Att man rekommenderade betablockad mot hypertoni på 90-talet.
Mm. Mm.
Och då fick man det i första hand.
Mm.
Så det kan ju vara sånt också.
Men givetvis ser man ju mycket precis det du frågar efter, och det ser jag mycket i primärvård också, att patienter har kanske inte haft en fast läkarkontakt, har bytt vårdcentral eller inte haft att man har följts upp med jämna mellanrum, och det är ju någonting som jag tycker är väldigt viktigt med läkemedelsbehandling, att verkligen följa upp med jämna mellanrum, för att det är inte något, alltså vissa saker sätts man ju in livslångt på och behöver ha, men jag hittar ofta att man har ett läkemedel som man inte har en indikation för längre.
Så det är också avsaknad av behandling. Exempelvis bisfosfonatbehandling när man har en tydlig osteoporos eller man har haft frakturer och sådär.
Mm, mm.
Man fortfarande bedöms kunna leva kanske 15-20 år till och faktiskt ha stor nytta av den där behandlingen. Så det är också, vi rekommenderar även insättning. Även att det är såklart hur mycket blir rensning.
Mm.
Eller rensning, ja, i dialog med läkarna. Mm.
Men det är ju en enorm kunskap ändå som ni besitter i just det här. Dels med tiden och tidsaspekten att gå tillbaka och leta. För att jag tycker, det är ju väldigt sällan, jag i alla fall, har varken tid eller kunskap att titta i listan och liksom göra en bedömning. Det här som sattes in för 15 år sedan, var det rätt eller inte? Och att liksom någonting bara ligger kvar hur länge som helst.
Ja. Det är tidskrävande, men med tiden blir man snabb på att också söka rätt i journalen. Det är inte en egen teknik.
Nej, för väldigt många av våra patienter är också väldigt snabba grejer. Alltså mycket är ju också exempelvis synpunkter på rond.
Ja,
det där inom slutenvården kan man ju följa på psyk. Då kan ju, eftersom jag är där flera gånger i veckan, då kan man ju följa utvecklingen på de förändringarna vi har gjort också och se hur det går och när det är dags att dosöka, dosminska.
Mm,
ja, sådana saker.
Mm.
Så tyvärr har inte vi heller den tiden att djupdyka hela tiden.
Nej, inte alltid.
Men patienten kan också ofta leda framåt i uppföljningen.
Mm. Mm.
Patientsamtalet är nyckeln.
Mm.
Som så ofta. Anamnes, anamnes, anamnes.
Alltså, området läkemedel och farmaci och så vidare är ju otroligt stort, vilket vi inte kan täcka in på det här avsnittet. Men det vore ändå intressant att höra eran syn på viktiga områden som ibland kanske missas eller som kan vara värda att lyfta upp, så att vi läkare kan få lite nya infallsvinklar eller lära oss saker som inte vi alla gånger tänker på.
Bli lite bättre, lite snabbare.
Mm.
Ja, men det är kanske lite styrkan i samarbetet mellan apotekare och läkare, att vi kommer med väldigt olika infallsvinklar. Vi apotekare är väldigt lätt för det enda vi kan, höll jag på att säga, läkemedel som ett väldigt brett område. Men vi har hela tiden våra läkemedelsglasögon. Vi slipper att ha hela den här, att hitta rätt diagnos. Det är ju ni som gör den, men när diagnosen väl är satt så har vi mycket tankar kring medicinerna.
Och ser vi ett symptom så är vårt jobb att tänka, kan det där vara en biverkan? Och ni har ju hela diagnosarsenalen att fundera på.
Mm.
Mm. Men det är det som är så himla roligt, tycker jag, att jobba liksom i samarbete mellan olika yrkeskategorier. Till exempel på den vårdcentralen som jag är nu är det väldigt tätt samarbete också. Inte bara med apotekare, för att Kristina, du och jag är på samma vårdcentral. Mm. Nej, men även med arbetsterapeut. och psykologer. Och man har så olika kunskap och man behöver verkligen använda varandra och hjälpa varandra för att det ska bli så bra som möjligt.
Men vi kanske kan börja med att prata om när man träffar en patient på akuten. Man har aldrig träffat patienten tidigare.
Mm.
Vad tycker ni att man ska tänka på när det gäller läkemedel just?
Jag tänker först att man verkligen ska ta sig tiden att också tänka läkemedel. För jag tror man många gånger missar den tanken gången.
Ja.
Socialstyrelsen har publicerat siffror på att mellan 10-35% av de äldre som söker medicinsk akut sjukvård gör det på grund av läkemedelsrelaterad sjuklighet. Och att stor del av den sjukligheten hade kunnat förebyggas. Så att det är ändå en ganska stor siffra.
Jättestor siffra.
Mm.
Så det gör ju att en av de viktigaste frågorna vi ställer i sånt läge är ju, och ni också, är kanske, är det någonting du nyligen har börjat eller slutat med? Av läkemedel. Det är liksom, det är en standardfråga när vi tänker, är det bland det viktigaste på en akutvårdsavdelning?
Mm.
För det kan mycket väl vara läkemedelsorsakat ibland.
Mm.
Och så tänker jag att att man behöver försäkra sig om att man vet vilka läkemedel patienten använder, för att det vet vi också att de läkemedelslistorna vi har i journalerna, de stämmer ju oftast inte. De är ju en historia många gånger. Och det kan påverka jättemycket vad man använder som man inte är förskriven. Man kanske har, det frågar man ju ofta om, men NSAIDs till exempel kan man ju äta stora mängder av. Treo kan man ju äta stora mängder av utan att ha det förskrivet. Och man kan ju ha lånat sin frus mediciner, eller man kan ha en gammal ordination. Jag har haft ett par patienter som har självmedicinerat med kaliori till exempel.
Okej.
För att de...
Vad fick de?
Ja, men, alltså, folk har sina egna logiska skäl på sitt eget sätt. Fast det är inte alls logiskt för mig som hälso- och sjukvårdspersonal. Men det var någon farbror som hade mått så dåligt så länge. Och sen så hade man ju upptäckt att han låg lågt i kalium och gett honom kalium. Och då hade han börjat må bra. Och sen när han började må dåligt igen, då visste han ju att det var ju en bra tablett.
Mm. Just det.
Så den hade han kört igång med då igen. Och det är bara ett av alla exempel på att patientens logik kring läkemedel är sällan samma logik som vår.
Och just äldre tänker jag, så tanter exempelvis, de kanske eller farbror svarar nej liksom på att ni köper inget receptfritt. Men när man sen börjar diskutera, men vad använder du när du har ont? Och man får upp de här, vi har en hjärtsviktsförsämring och sen framkommer det mycket NSAID receptfritt exempelvis. Det kan ju vara rätt värdefullt för bedömningen, tänker jag.
Mm.
En annan sak som man också ska ha med sig, tycker jag, är att det är svårt att sköta sin läkemedelsbehandling för många. Jag har förmånen att få, när jag har min mottagning på vårdcentralen, så ber jag patienterna att ta med sig sina mediciner. Långt ifrån alla gör det, men de som gör det, jättemånga gånger upptäcker man ju till exempel dubbelanvändning av två generika. Eller man har missat en utsättning för man var så stressad när man åkte hem från sjukhuset förra gången. Så den tror jag man kanske inte liksom tänker, men där kan har jag många gånger varit med och hittat, alltså i fel, ren felanvändning, för man har inte förstått hur man ska använda sina mediciner, så har man blivit sjuk av det.
Men det måste ju vara ett stort problem just med generika preparat. Jag hade en patient idag som inte hade fattat att acetylsalicylsyra var samma sak som trombyl.
Nej.
Och det måste ju vara jättevanligt.
Ja, det är
att
jättevanligt.
Så många olika saker.
Det är jättevanligt.
Mm. Speciellt ett läkemedel som är liksom så himla många år har hetat någonting liksom. Och sen bara kommer något nytt.
Ja.
Men jag tänker att båda läkemedelslister inte stämmer, för så är det ju verkligen. Och sen även om själva listan stämmer med vad patienten borde ta, så är det ju verkligen inte säkert att verkligen patienten tar det sen.
Nej, och då tittar man på följsamhetsforskning som är ju mitt egna lilla specialintresse. Då den säger ju att studier säger väldigt olika, men omkring 50% av ordinationerna tas som som de är tänkta från när de ordinerades. Sen behöver det ju inte vara att man inte alls tar dem då. Man kanske gör korta break. Men många använder dem inte. Inte alls sina mediciner. Och
det där är ju jätteviktigt. Jag tänker om man står på höga doser av någonting. Det kanske är så att det ser ut som att man har trappat upp till kanske 325 mg vaccin.
Mm.
Om man då skulle sätta in det där utan att fråga patienten, så blir det ju jättejobbiga insättningssymptom eftersom man trappar upp det.
Mm, när man till exempel läggs in då och verkligen får det som står i listan.
Ja, så det är också en anledning att inte bara aktivera den utan att verkligen kolla. För det är likadant om man helt plötsligt får 3 hypertoniläkemedel.
Mm.
Sen kan ju också rent alltså hanteringsmässigt, jag förstår, alltså ni är ju jättepressade när ni sitter på akuten, så man hinner kanske inte, man hinner inte liksom djupdyka i alla möjliga saker som kan hända, men att någon gång under en sjukhusinläggning fundera kring just det här, men hur använder patienten sina läkemedel, och det kan ju vara, alltså det, Marie, du jobbar ju på AVA, du kan ju berätta lite grann om kring inhalatorer där.
Ja, alltså så många kolexisabrationer eller dyspneainläggningar. Alltså och man kan se ibland tyvärr att patienterna kommit in återkommande väldigt ofta.
Mm.
Och sen, det är ju ingen rocket science, men när vi går in och testar inhalatorerna, då kanske det var så att det inte finns läkemedel kvar i inhalatorerna. De har inte förmågan att vrida fram dem.
Mm.
Eller de har inte inandningskapaciteten som krävs.
Mm.
Och då har man istället sett en kolexisabration kanske, och i sämsta fall bara optimerat behandlingen.
Mm.
Det behöver ju inte alltid vara skälet, men det, rätt ofta är det krångel med inhalatorerna.
Mm.
Och då, det är så synd om dem, de kommer in och har så svårt att andas, och så får de inte läkemedlerna dit de ska. Mm.
Ja, men jag jobbade på AVA idag och jag hade en sån patient senast idag. Ja. En kolexisabration som hade inhalation med pulver som den personen inte lyckades få i sig liksom.
Mm.
Då var apoteken där. Bytte vi till spray.
Mm. Mm. Och en spacer kanske.
Och en spacer, ja.
Mm. Men jag tänker som du sa, Kristina, så klart det är stressigt på akuten och man hinner inte göra allt. Men det handlar ju också om att få upp på priolistan att verkligen ta läkemedel på allvar. Med tanke på att det är ju med läkemedel vi behandlar patienter.
Ja, det är ju
det
är liksom,
finns ju egentligen inget viktigare. Eller, alltså, det är ju en av de absolut viktigaste sakerna i alla fall.
Det är ju den absolut vanligaste vårdåtgärden man gör.
Mm.
Och man behöver också, eftersom vi gör den åtgärden så ofta, att sätta in ett läkemedel, så måste vi ändå tro på att det har effekt. Och då måste vi också tro på att det kan ha effekt om man, om man inte tar sina läkemedel eller om man tar sina läkemedel fel.
Ja, men verkligen.
Den tror jag, den kulturen behöver, man behöver lyfta den frågan, för att i farten så tenderar man att kanske glömma det.
Respekten för tabletten liksom.
Ja. Men man skulle ju aldrig säga, oj jag är så stressad, jag hinner inte lyssna på hjärtat. Ja, det går ju ganska snabbt i och för sig. Men alltså, vissa saker gör man ju bara för att det är så självklart. Men egentligen kanske det hade varit viktigare att fråga att, är det något nytt läkemedel du har fått, än att lyssna på hjärtat som någon annan lyssnade på förra veckan. Eller jag vet inte. Alltså, man har ju lite så här inställning. Vad är prio här?
Mm.
Och kanske inte alltid att den är riktigt förankrad i vad som verkligen är viktigt.
Mm. Ja, men nu eftersom vi började prata med akuten fokus. Så jag kan väl erkänna att det är väldigt ofta när jag stämmer av läkemedelslistan som jag gör det som absolut sista sak. Alltså att jag, när jag har bestämt att jag ska lägga in en patient, skriver ut listan och då går och stämmer av den.
Mm.
Men ja, jag ska nog ändra det. Ska jag ta med den direkt? Stämma av från början. För som ni säger, man baserar ju sen sin bedömning på någonting som man tror. Mm. Och sen kan det ju ibland komma fram när man stämmer av den innan de åker upp till avdelningen att någonting är helt annorlunda.
Mm. Ja, ja. Mm. Och då är det också hur du kanske stämmer av den.
Ja,
för någonstans finns det fortfarande väldigt stark respekt för er yrkeskår med all rätt.
Mm.
Och särskilt den äldre generationen. Som du som läkare frågar, ta den här. Då kommer du på ja, det svar. Och sen har du stämt av listan och sen så har du ingen koll ändå.
Mm.
Så kanske det är. Hur tycker du man ska göra då?
Mm.
Ja, det beror på lite hur många minuter du har.
Ja, jag vet inte.
Men kan du ställa frågan vilka läkemedel använder du, så har du vunnit mycket där. Sen kanske patienten inte minns namnet alltid, men då kanske du kan säga ett namn. Så att du liksom inte bara rabblar upp dem för patienten.
Ja, just det, man lämnar det lite öppet så liksom, utan att ge dem redan svar.
Eller ja,
liksom...
eller använder du något för hjärtat? Ja, då kanske de börjar rabbla upp både trombyl och imdur och enalapril. Och då kan du kolla, kommer du ihåg styrkan? Och då ser du kanske om det... För ibland så har man satt in en styrka. Ibland sker det i primärvården, ibland på sjukhuset. Men den, kanske en initial insättningsstyrka, det är kanske 2,5 milligram enalapril, 1x2. Och så vill du kanske veta om patienten kanske har trappat upp den där nu. Så att det kan vara bra att fråga och kommer ihåg styrkan. Och sen så alltså kan man få det också. Så det är en av de här första grejerna om man kan...
Är man väl uppe på avdelning och har några minuter till så tänker jag att det kan vara ganska bra att fråga det är en väldigt bred fråga, hur fungerar dina mediciner för dig? En del tittar konstigt på mig och undrar vad jag menar, men de som har problem med sina mediciner, de tar ofta upp dem. Och sen så en annan sak som jag tycker är bra att ta med i sitt läkemedelssamtal är att benämna på något sätt. Men det är vanligt att det är svårt att komma ihåg och ta sina tabletter. Hur är det för dig? Och kanske om man har mycket läkemedel att fråga. För många som har mycket läkemedel kan det kännas jobbigt. Hur är det för dig?
Men det är ju så himla så skillnad på de frågorna. Alltså... Jag kan bara gå till mig själv. Nu när jag är gravid så är jag ordinerad järntabletter. Där är det så tydligt att jag ser inte riktigt varför jag ska ta dem. För jag tycker nog att jag har nog ganska bra järnvärde då. Och det kan ju jag bedöma kanske. Men alltså min compliance blir så mycket lägre när jag inte riktigt ser syftet med det. Och då kanske, ja, men som sjukvårdspersonal kanske man kan göra någon slags rimlighetsbedömning. Men det kan man ju verkligen ha en egen logik. Som vi sa förut, att alla människor har ju sin logik. Och om man då inte riktigt förstår varför man ska ta någonting... Då har man ju redan där dålig compliance. Och sen också, jag säger att jag tar den där tabletten. För jag vill inte vara en dålig patient. Så det varje gång jag går till barnmorskan. Ja, så tar du Duroferon. Jajamän.
En gång i veckan i alla fall, tänker man. Och så svarar jag. Och jag tror det, alltså, erfarenhetsmässigt så känner jag att det är ju även så med sådana läkemedel som du och jag skulle bedöma är betydligt mer riskfyllt att inte ta mer än en gång i veckan.
Jo, men även sådana, jag går ju på InnoHep också. Och då känner jag så här, och nu har jag blivit bättre på att verkligen komma ihåg det där. Men jag har tyckt att det har varit svårt att komma ihåg. Och då känner jag, om jag ska erkänna att jag har missat att ta den här viktiga sprutan, det är ju jätteskämmigt att jag är så slarvig. Så även, då blir det också att jag typ inte säger det. Och då går jag också och lämnar dalvärden som ibland blir lite konstiga. Och inte då kan jag krypa till korset. Alltså så att jag har verkligen fått förståelse för patienter som liksom putsar lite sanningen.
Och just där, det är precis som du säger, det är inte bara att man glömmer utan det är ju faktiskt aktiva val. Och då om man inte vet vad syftet är. Vi hade en patient på AVA som inte tog någon enalapril. För läkaren hade sagt att varanet var viktigt. Men läkaren hade inte sagt att det var viktigt med någon CE-hämmare. Så det är så, det är också mycket information. Varför ska jag ta det här överhuvudtaget? Och förstår man inte det, då är det väldigt lätt att välja bort de preparaten som vi som sjukvårdspersonal kanske skulle tycka var de viktigaste.
Jo, men det hade en patient idag som förskriven atorvastatin. På en väldigt rimlig indikation liksom, om man säger hjärt-kärlsjuklighet liksom. Men hon tog inte den för att hon kände ju inte av några höga blodfetter liksom. Så att ja, men det är säkert massor sånt där alltså.
Men det finns ju alltså rent om man tittar på den vetenskap som finns kring följsamhet, så finns det ju olika faktorer som påverkar följsamheten, och det är inte långt ifrån liksom förutsägbart vem det är som ska vara följsam eller inte. Men
jag vill se på mig här liksom.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Men det här med följsamhet tycker jag är väldigt intressant. Kristina, du som forskar lite på, eller du som forskar på compliance, vad finns det för olika faktorer som påverkar huruvida patienten kommer följa det vi säger eller inte?
Det är många olika faktorer. Man brukar dela in det i lite olika grupper så här. Dels vissa faktorer handlar om patienten själv. Sen finns det faktorer som handlar om den sjukdom patienten har. Mm. Svårighetsgrad på sjukdomen. Hur pass stort hot patienten känner i den sjukdomen de har. Ja. Och även hur lång tid det kommer att ta. En långtidsbehandling är ju en svårare behandling än en kortare behandling. Mm. Sen finns det faktorer som är direkt påverkan av hälso- och sjukvårdssystemet. Och det kanske är det som kan vara det lite spännande att liksom tänka kring. Och det handlar ju om, alltså, hur introducerar du en ny behandling till en patient?
Ja, men precis.
Får man en förklaring som man själv kan klara av att ta till sig till varför man behöver läkemedlen, eller säger man bara ett konstigt namn på en medicin och den här ska du ta en gång om dagen resten av ditt liv? Också den här att man följer upp med jämna mellanrum. Det är nästan som att man lite skriver ett kontrakt mellan patient och doktor, i ett inofficiellt kontrakt, i liksom att man kommer överens om någonting, att ja, men nu kör vi på det här. Men ni som doktor, ni lämnar det ju vidare, och sen så står patienten där 365 dagar om året och egentligen är chef över sin behandling och hur det går. Och förhoppningsvis så har man kanske en uppföljning en gång om året om man har lite mera läkemedel, men det är ju många gånger man inte alls har det. Och där tänker jag att vi som hälso- och sjukvårdspersonal skulle kunna jobba mer på att liksom förnya det här kontraktet när man läggs in på en vårdavdelning, att man ändå tar upp de här medicinerna som man, och pratar om dem, och att vid årsuppföljning på primärvården eller på den mottagningen där man går, att man pratar om medicinerna, hur de fungerar, hur man mår av dem och vikten av dem. Och att både jag och Marie brukar fråga patienten: vill du att jag ska berätta om dina mediciner? För en del vill ju absolut inte veta någonting. Det är egentligen bara skrämmande och jobbigt, och man har lärt sig att liksom lägga dem i en dosett och sen så tar man dem, och så vill man inte veta något. Man vill inte ha mer påverkan än så. Men för en del är det ju jätteviktigt att få en förklaring som gör att man kan tro på sin läkemedelsbehandling. Och den gäller ju att göra på rätt nivå för den enskilda individen. Det är ju så olika saker som man är intresserad av. Och en del kan ju vara rädda för alla möjliga olika saker som är lätta att ta bort bara man vet vad rädslan finns i.
Vad kan det vara till exempel?
Nej, men man kan till exempel tänka om läkemedel som inte alls är något beroendeframkallande, att man är rädd för att kroppen ska vänja sig vid medicinerna. Det kan ju inte vara bra.
Det tycker jag man träffar på ofta.
Jo, men tvärtom också, läkemedlet kan också bli en sån enorm trygghet. Jag sitter med en tjej just nu som hon beskrev det själv. Ja, men den här medicinen är ju nästan som ett gosedjur. Jag har lagt min trygghet i den medicinen i 10 år. Och nu vill de ta bort den.
Mm. Att man tror att hela ens mående hänger på en tablett på något sätt.
Ja, alltså att tabletten är ju så mycket mera än den farmaceutiska verkningsmekanismen.
Mm.
Och det handlar lite när vi pratar om respekten för tabletten. Alltså att få förståelsen för att det kan finnas väldigt mycket rädsla kopplade till läkemedel. Så som man kanske inte tänker på, för de står inte fast.
Mm.
Som är viktiga att få fram för att också kunna främja den här fullsamheten som Kristina pratar om.
Mm.
Mm.
Andra faktorer är ju... Det är lite spretande i forskningen, men socioekonomi och framför allt hur man har förmåga att ta till sig informationen om läkemedlen. Mm. På vilken nivå man kan ta in informationen om sina läkemedel.
Mm.
Och sen är sådana här rent enkla saker som att det är mycket svårare att få följsamhet på en inhalator till exempel än på en enkel tablett som du ska ta en gång om dagen.
Mm.
Det är helt liksom säkert att ju fler doser man har per dag, desto mindre sannolikhet är det att du kommer att ta alla doser.
Mm. Mm.
Det är jättemycket lättare att glömma ju fler, men det förstår man ju själv logiskt också.
Ju fler misstag man kan göra, desto fler kommer folk göra.
Ja. Mm. Och läkemedel som det är special kring, det är lättare att det blir fel med dem.
Mm.
Det man rent liksom, den faktor som jag nämnde först med just patientrelaterad följsamhet och vad det är, vilka prediktorer man har där. Det som man helt statistiskt signifikant har kunnat visa, där är ju depression ger alltid mycket större risk för icke-följsamhet. Och det är ju väldigt logiskt. Men
ja,
i början av min yrkeskarriär tänkte jag faktiskt inte riktigt på det, om jag ska vara ärlig alla gånger.
Mm.
Men orkar man inte nästan leva, så orkar man kanske inte ta sina tabletter heller.
Nej.
Sen kan man se, det är vanligt att i ungdom, tonår och ung vuxen, ungt vuxet liv, att man har en lägre följsamhet.
Mm.
Och i alla livsförändringar så har man visat också att det är större risker för dålig följsamhet. Alltså när det händer drastiska saker. Det kan ju vara att du blir sjuklig igen liksom på ett nytt sätt. Eller att du flyttar, att du börjar studera eller att du... alla möjliga förändringar.
Mm.
Jag tycker att det är rent subjektivt som jag tycker att jag ser det, och jag tycker det oftast känns ledsamt när jag ser det, att det är vanligt tycker jag att träffa unga kroniker som har en kronisk sjukdom, som har en behandling som ska vara förebyggande mot sjuklighet senare, att det ofta är dålig följsamhet där.
Mm.
Och det kan ju vara psykologiska faktorer också, att man kanske har en sjukdom som inte alltid gör sig påmind, och då vill man inte tänka på den, och då blir medicinen en jobbig påminnelse. Man vill vara som alla andra, man vill inte.
Mm, man vill inte vara sjuk helt enkelt. Det vill ju ingen egentligen.
Men det tycker jag ändå, alltså jag bara tänker på följsamhet med någonting som man under en period har varit dålig i att följa. Det kan ju vara träning också. Eller
absolut.
Kom ihåg D-droppar till sina barn eller vad som helst. Jag tycker att ju mer jag har glömt, desto mer känns det som att jag liksom på något sätt tycker det är ännu jobbigare att göra det. För att jag har ju ändå glömt så många gånger.
Mm.
Så att vad spelar det för roll ungefär?
Mm. Och sen är man ju olika strukturerad som människa och man har olika förmåga till det. Alltså, det är ju ens personlighet också som påverkar hur lätt eller svårt det är. Men jag tänker att för att kunna uppnå någonting och för att kunna hjälpa patienterna till bättre följsamhet, det är ju jätteviktigt med att undvika skuldbeläggande. Skulden, den känner man ändå själv liksom tillräckligt nog. Så att försöka hitta motiverande faktorer och försöka att hitta, men var är det skon klämmer? Är det att sjukdomen är jobbig? Är det att jag liksom jobbar skift och har jättesvårt att få till en fungerande rutin? Hur kan vi hitta den? Kan vi ha en påminnelse i mobilen? Kan vi skaffa en app som liksom ringer när jag inte har tagit min medicin? Eller kan jag ha dosett? Eller vad kan det vara liksom att fokusera framåt på? Men hur kan vi hjälpas åt så att det här ska bli bättre? För sen sitter de ju där. Alltså, vi finns med. två dagar om året kanske hälso- och sjukvårdspersonal. Resten av alla dagar ska patienten själv stå där med sin medicinering. Så vi ska utrusta dem så mycket som möjligt med så mycket kunskap och så mycket motivation som möjligt.
Ja, men jag kan tänka mig att om man är ung med en kronisk sjukdom, att man också kan bli väldigt trött på att berätta det för nya personer man träffar. Om det är någon medicin man behöver ta vid måltid kanske, att man vill liksom inte ta det på lunchen på jobbet när folk ser det i skolan, eller man vill inte ta den här sprutan innan man ska äta. Man kan ju ändå ha väldigt stor förståelse för att det inte alltid är så roligt. Och då behöver man kanske verkligen ha ett rejält incitament i att man vet att man kommer må bättre. Eller, och är det då att du kommer inte bli sjuk om 30 år, så är det kanske väldigt svårt att motivera sig med det i vissa perioder i livet. Jag menar, jag har ju celiaki. Det är ingen sjukdom eller det är ingenting som jag behöver ta och sådär. Men jag kan ju ändå liksom verkligen identifiera mig med att det kan vara jobbigt att liksom hålla på och fixa och trixa med någonting hela tiden.
Ja, men absolut.
Och då har jag ändå en nästan direkt feedback när jag gör fel.
Ja.
Och är då den feedbacken långt fram, då skulle jag ha jättesvårt att hålla mig till den dieten. Liksom.
Absolut. Nej, men och ju mer... Alltså... Det ser man ju, alltså en smärtmedicinering, den har ju sina utmaningar på andra sätt med eventuell överkonsumtion och beroendeutveckling ibland med vissa läkemedel. Men annars liksom, den får du som direkt feedback på, så den är ju lättare att komma ihåg och ta.
Ja.
Den ger en påminnelse direkt. Där jag jobbar med följsamhet i vitaminer och mineraler efter en obesitasoperation där du får de jättetråkiga konsekvenserna först 15 år senare kanske, det är svårare.
Jag tänker att biverkningar måste ju påverka mycket följsamhet.
Absolut, jättemycket. Det tror jag du, Marie, kan berätta mycket om. För att tyvärr så är ju de läkemedel du jobbar med är ju tätt besläktade med mycket biverkningar.
Just psykofarmaka framförallt.
Ja, och alltså just det här, det kan finnas väldigt logiska anledningar till att man inte tar sin medicin. Vi kommer nog inte glömma den tjejen. Det var bland den första patienten jag träffade, tror jag, på Vrinnevi sjukhuset. Som bara hade 3 läkemedel. Dessutom låg de i apodos, eller dosrullar. Så det var ingen som hade pratat med mediciner med henne. För de tänkte nog att 3 mediciner, det är lugnt. Och hon var typ 30.
Man är ju ofta lite också när det är apodos. Att då känner man sig lite trygg. Att sådär, då rullar det på liksom.
Vi kan prata lite om det här. För det är så mycket fel när man har apodos. Den tjejen, hon hade ju varit inlagd återkommande för psykos. Och man hade ökat risperidonen. Och hon var medicinhämtare också. Så hon hämtade sina dosrullar då på mottagningen. Men hon hade ju då fått prolaktinstegring och alltså utebliven mens. Så hon ville ju skaffa barn. Så det var ju en väldigt stark motivator. Så hon hade ju inte, när jag frågade henne liksom vilka av de här hon svalde, så tog hon ju inte risperidonen alls. Och när jag frågade varför, just det här att inte skuldbelägga, och med det jag ville bli mamma. Och sen har du sagt det till någon, bara nej, det är ingen som har frågat. Och bara, du är också medveten om att du har varit inlagd här på kliniken kanske 3 gånger det senaste året. Ja. Men jag vill fortfarande bli mamma. Och då liksom, där hade man ju kunnat göra ett medicinbyte så mycket tidigare. Och också undvika de här skoven.
Folk hade stämt av hennes, vad som låg i dosrullarna, men ingen hade frågat vad hon valde.
Men det finns ju en anledning till att patienter har dosrullar, helt enkelt. Och det kan vara väldigt olika anledningar. Är man... gammal så kan det ju ha med en demenssjukdom att göra. Men det kan fortfarande vara väldigt mycket krångel på vilka man väl får i sig. Det kan vara så att det är någon som kanske bara kommer och ger påsen. Men inte öppnar den. Och sen kanske man inte minns. Jag hade en sån dementpatient som inte mindes vad man skulle göra om man fick tabletten i handen. Så man måste visa liksom svälj. Men det kan ju också vara så att man har dos för att man... har en historia av intox. Och då är det väldigt viktigt när man träffar en sån patient. På psykakuten exempelvis. Att fråga den personen vilka av de här medicinerna brukar svälja. För att det är ganska vanligt att man klipper upp påsar och man kanske väljer att samla alla Xanor till en viss dag och hellre känna sig avtrubbad vissa dagar och må skit ett par andra dagar.
Mm.
Eller så kanske du aktivt plockar ut och slänger den varje dag, som den här tjejen som hade hämtat risperidonen och slängt den i ett helt års tid utan att någon visste, fast de var hämtaren, men de tittade inte, någon svalde. Sen är ju alla originalförpackningar som ligger, om ni skriver ut en antibiotikakur från AVA och patienten har dos.
Mm.
Det är ju inte så att hemtjänsten, om patienten ens har hemtjänst, får ett automatiskt meddelande när de hämtar dosrullarna att det ligger ett recept på antibiotika. Så då kan det vara mycket väl vara så att ingen hämtar ut den där antibiotikakuren åt patienten.
Jo, men om man har ordinerat den här antibiotikaförpackningen i Pascal, då ser de att de ska hämta ut det. Eller är det inte det heller säkert?
Alltså, de har ett system, om jag har förstått rätt när jag frågat de kompisar på apotek, så är det här systemet för rullarna ett system. Då går man och hämtar rullar. Men ni kanske ofta skriver en akutproduktion. Alltså ni skriver ett vanligt recept på en förpackning i 7 dagar.
Ja, du menar inte via Pascal nu?
Utan jo, i Pascal. Även att patienten har Pascal. Så för att patienten ska kunna börja svälja tabletten i eftermiddag.
Ja.
För annars tar det
ju en akutproduktion. Och man kanske ska ha det i 5 dagar liksom.
Ja, då måste man se till att någon får information om att de ska gå och hämta den där asken på apoteket. Och särskilt om det är en patient då som behöver hjälp med sina mediciner. För hemtjänsten får inte automatiskt meddelande om det ju.
Nej.
Och apotekspersonalen när de lämnar ut rullar kan göra det utan att se de andra recepten, vad jag förstår.
Mm.
Ja, men det är lätt att det blir mycket krångel där. Och man bör också tänka på det här när man akutproducerar. Men, och vilken anledning är det? Jag tycker man ska ha det som en sån här. Ja, men man har. Oftast har man dosdispenserade läkemedel av en viss anledning. Att man är extra skör på ett eller annat sätt. Ofta är det för att medicineringen inte fungerar. Så därför behöver man ha en extra omsorg om. Så det blir rätt när patienten då kanske skrivs hem från sjukhuset. Dosdispenserade läkemedel fungerar ju väldigt bra så länge det medicineringen hålls stabil, men när man börjar med in- och utsättningar så kan det bli väldigt, väldigt krångligt och det är inte säkert att man har förmåga nog att förstå när det ligger extra påsar och de vanliga påsarna, men vilket var det jag skulle ta och som många har ju också dispenserade läkemedel för att man har svårt att inte ta för mycket av läkemedel och då om man akut producerar extra rullar med allting i. Ja, men då har man dubbelt av det man inte borde ha dubbelt av.
Och så skriver man stora förpackningar och något annat också.
Ja, överlag är ju det. Det är ju en annan fråga. Men gällande bensosopioider behöver man ju alltid tänka till ordentligt. Så att man inte under en kort sjukhusvistelse inleder en långvarig förbrukning av de läkemedlen. Mm. Att man alltid tänker på att skriva minsta förpackning.
Jag tänkte bara på dosrullar. Är det 2 veckor de kommer? Är det varannan vecka?
Standard är varannan vecka. Men man kan välja också varje vecka exempelvis.
Okay.
Men just det här, en sån här fråga som vi brukar ställa när vi träffar patienter som har dosrullar, det är hur funkar det med dina påsar? Får du hjälp av någon? Och om svaret är ja, på vilket sätt är de där och ger det? Alltså, så att man försäkrar sig att patienten får i sig dem. Eller liksom, är det så någon som hämtar ut eller krånglar det? Liksom, att man kanske har apodos men man tar sig inte till ett apotek. Alltså, för man har liksom svårt att gå. Alltså.
Ja. Men bara om vi liksom går tillbaka till det här med compliance. Hur ska jag på allra bästa sätt ge information till en patient för att liksom maximera chansen att patienten tar medicinerna,
tycker du? När du till exempel sätter in ett läkemedel.
Ja, men precis. Hur ger man bäst information?
Det är ju tråkigt svar, men det är ju individanpassat. Och beroende på i vilken situation patienten är. När är det vanligaste gången du sätter in läkemedel och ska ge information? Är det i samband med en hemgång kanske?
Ja, men precis. Oftast har man kanske då ändrat någonting på en patient som har varit inneliggande. Och sen så när den ska gå hem så har man lite olika ändringar. om det är en akut patient så kanske det ofta är sådär, jag har skickat med ett recept på antibiotika. Då känns det ganska lätt att informera om att den enda förändringen är det här receptet på antibiotika, så här många dagar receptet finns. Det känns som att det ofta liksom går att kommunicera bra. Det svåra är det här, här är din långa läkemedelslista. Jag har höjt den här, jag har sänkt den här. Den här är borta, det här har kommit in. Alltså när det är liksom lite många grejer. Och då tänker liksom jag att jag försöker sätta mig ner och säga det. Och jag har oftast med en läkemedelslista och försöker liksom markera. Den här är gul, den är ny, den här är röd. Alltså liksom lite försöker så här färgkoda och berätta. Det är ändå svårt att få det liksom rätt.
Men du säger ju bra grejer där. Du ger både skriftlig och muntlig information. För om man tänker en patient som har varit akut inlagd. Den dagen den skrivs ut av dig som doktor, då kanske det rör sig oerhört mycket i huvudet på den kanske äldre patienten. Men hur ska jag ta mig hem? Kommer min son kommer han upp i tid och kan skjutsa mig hem? Hur ska det gå när jag är hemma? Men det är 100 miljoner saker som rör sig i huvudet. Och då att ta till sig informationen om läkemedlen, hur tydlig du än är, så kanske det finns så många orosmoment som man inte riktigt tar in det. Så att jag tycker att det är det är viktigt att ge både skriftlig och muntlig information
och också till patienten. Nej, men att säga, alltså allt det här du sa, kan du skriva huvudpunkten och den läkemedelsberättelsen exempelvis? Och, sen har man ju olika sätt att minnas. Vissa har hörselminne och tar jättegärna in det. Men jag exempelvis behöver se saker för att minnas det. Så att jag hade haft stor nytta av att du hade visat mig din läkemedelsberättelse, så att jag hade fått ha den. Så att du hade gått igenom den med mig och jag som patient hade fått se den. Det är också ett sätt att liksom få listan, läkemedelsberättelsen, höra det, se det, läsa det. Och sen i bästa fall så hade man ju hunnit, är det någon man skulle kunna få kontakta sen? För det går liksom, man kanske kommit in, fått hjärtinfarkt, fått in liksom ett helt batteri med tabletter. Det är väldigt svårt för patienten att ta in i akutläget också allt som har med lite bättre att göra.
I den bästa världen, en del ligger ju bara ett dygn på sjukhuset, men i den bästa världen så tänker jag, där är vi verkligen inte idag på de enheter där jag jobbar i varje fall, att ja, men, man gör medicinändringar under vårdförloppet, att man alltid, om patienten vill det, informerar om, ja, men, nu sätter vi ut den här, och att då sköterskan kommer ju och ger läkemedel varje dag, att man då berättar om det igen, liksom, att man har fått den informationen många gånger. Men också att fråga patienten, men vill du att jag berättar om dina mediciner? Att liksom berätta om skälen varför man ska ta medicinerna. Känns som att det är viktigt att ha med.
Och skälen till ändringarna. Du kom ju in här för att du kanske var hypoton. Alltså, och nu har vi gjort de här justeringarna. Så att du inte ska ha yrsel igen när du kommer. Alltså.
Ja, men precis. Ge dem en motivering också till varje förändring.
Ja, det tror jag är viktigt.
En annan liten sån här grej. Ofta blir det fel som man inte tänker på. Alltså man får tänka på hela informationsvägen till patienten. För man kanske ändrar, men du ska inte längre ta 2 dos av din beta-blockerare. Utan nu ska du bara ta 1 gång om dagen. Du har ju redan ett recept på det. Men på medicinburken har man inte receptet, tänker man kanske inte på att ändra. Så många gånger står det faktiskt olika information på den lilla taggen som kommer på receptburken och det som står i läkemedelslistan. Och det kan patienten ha svårt att komma ihåg sen.
Och särskilt dosökningar och dosminskningar. För att det finns ju recept kvar att hämta ut av den där 50 metoprololen. Om du nu tar 2 gånger om dagen och så står det 50 milligram 1 gång och 1 på burken. Så är det jätteförvirrande. Och så står det där på apotekets lista också. För de har ju listan på de recepten som är utskrivna. Och sen så, om man då inte har läkemedelslistan framför sig, där ni har skrivit dosökning.
Ett annat sånt här jättepraktiskt tips, men som kan ändå vara någonting bra att ha med sig. Nu för tiden kan vi makulera recept direkt, även andras recept.
Just det.
Men man kan också göra så, har man verkligen jobbat igenom en läkemedelslista, då kan man skriva på läkemedelslistan, det är det här som, den här läkemedelslistan som gäller, och kommer man överens med patienten om det, så kan man be att de skriva också till apotekspersonalen att makulera de recept som inte finns med på den här läkemedelslistan.
Mm, så kan de ta med sig det när de går till apoteket?
Ja, det är patienten som är ägare av recepterna. Det kan vi liksom inte ändra på. Men de flesta patienter vill ju inte ta något annat än det doktorn tycker att man ska ta. Men det kan vara en väldig hjälp för en patient som tycker det är jättesvårt att veta egentligen vilka är mina mediciner. Mm. I och med att de byter namn. Men till exempel du har bytt blodtrycksmedicin till en patient. Och sen har du gjort en ordentlig läkemedelsgenomgång. Skriv där på. Skriv ut läkemedelslistan. Det är den här som gäller. Och så frågar ni patienten. Och sen i samråd med patienten att ta bort inaktuella recept.
Men sa du att patienten går själv då och ber
på apoteket? Ja, när patienten hämtar ut sina läkemedel.
Ta bort allting annat. Ja. Okay. Mm. Men det är jättebra. För de vill ju inte heller att det ska bli fel.
Nej, vi alla vill ju att det ska bli rätt. Men det finns så vansinnigt många felkällor på vägen. Ju mer jag jobbar, desto mer förundrad blir jag över allting som blir så fel i vårdens övergångar gällande läkemedel.
Mm.
Och det är andra svårigheter som att hemsjukvården ser ju inte våra läkemedelslister.
Nej.
Vad ser de för läkemedelslistor?
Nej, precis.
De har ju Panorama och sen vi bytte journalsystem så ser de inte längre våra läkemedelslistor.
Nej.
Så det är också en sån här sak liksom, när man då skriver ut, det är jätteviktigt att ha med sig att patienten har en rätt läkemedelslista i handen på väg ut från sjukhuset. Så det är verkligen det.
Mm. Ja. För det är den listan som hemsjukvården kan se. Det här Panorama-datasystemet kan de inte se några
läkemedel. Förut såg de våra läkemedelslistor där.
Men det gör de inte längre. Nej. Okej.
Och sen den här gamla utmaningen med att dosdispenserade läkemedel blir ju inte detsamma som i vår läkemedelslista. Den felkällan som också är så olyckligt att AT-läkare eftersom man inte är legitimerad inte ser den bryggan.
Nej, just nu är det ju en väldigt knepig situation här i Östergötland att vi inte ser när folk har på dos.
Ja.
Nej, och det är så väldigt lustigt att vi inte kan göra det.
Det är helt sjukt.
Ja.
Vi hoppas på ändring.
Det ska vara någon slags sekretessgrej som är väldigt märklig.
Mm.
Ja.
Men överlag, man kan inte vara nog. Alltså, det kan bli så oerhört många fel. Mm. Både vid inläggning, utskrivning, flytt mellan olika vårdformer. Så att noggrannhet kring läkemedlen. Alltså läkemedlen är ju potenta. Det är ju därför vi ger dem. Och blir det fel så kan det bli riktigt fel.
Jag är så funderar varje gång det ens funkar. Alltså det är så fascinerande att träffa en patient som tar det man trodde att de skulle ta. I enlighet med tanken från läkaren och alltså, och allting stämmer. Det är ju så här, bara wow.
Så egentligen ska man utgå ifrån att den här listan stämmer förmodligen inte. Och även om den stämmer så tar patienten förmodligen inte det som står.
Det är inte bra. Riktigt så.
Men man kan ha som utgångspunkt att du kan aldrig vara säker.
Nej.
Och det finns en ganska stor risk att någonting av allt det där inträffar. Så det är därför det är så viktigt att ni frågar patienten om läkemedel.
Mm.
Alltså läkemedel är ju den mest använda formen av åtgärd som vi gör för patienter i vården. Och vi har ju pratat om att det är potenta grejer. Och många patienter behöver ju tyvärr många olika typer av mediciner kombinerat. Och egentligen finns det ju inte så mycket forskningsstudier på den stora kombinationen av läkemedel. Det finns ju väldigt mycket additativa effekter i de olika kombinationerna som man behöver ha i åtanke. Det är ju en svårighet.
Ja, men det kan man ju ta ett exempelvis när man pratar om additativa effekter. Vill man ibland utnyttja också. Jag tänker så här, om man har ett SSRI som escitalopram exempelvis eller sertralin eller någon av dem.
Mm.
Och sen ibland så kombinerar man det med mirtazapin. Mm. Det är ju för att få en additativ effekt på den serotoninerga effekten. Eftersom de funkar helt olika.
Ska jag bara säga då lite kort för alla som har glömt bort hela psykiatrin. Hur sertralin funkar och mitazapin. Bara jättekort.
Alltså om vi bara tänker SSRI. Serotonin återupptagshämmare. Eller SNRI.
Mm.
Serotonin och noradrenalin återupptagshämmare. Deras jobb är att blocka samma serotonin återupptagspump.
Mm.
Och då är det dumt att blanda dem.
Mm.
Men har man mirtazapin exempelvis så påverkar inte mirtazapin den pumpen, utan den frisätter mera serotonin på ett helt annat sätt. Och dessutom påverkar det lite mer selektivt, kan det styra serotoninet postsynaptiskt också.
Mm. 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 Och då blir det en additiv effekt istället.
Ja, precis. Mm. Då kan du förstärka den serotoniniska mängden i synapsklyftan. Och då kan ha, det finns visst stöd för den, att du kan blanda dem, SSRI och mirtazapin. Eller SNRI. I alla fall venlafaxin och mirtazapin.
Mm.
Om det behövs. Men om du hade blandat exempelvis med venlafaxin som ett SNRI.
Du menar om man hade blandat ett SSRI och ett SNRI?
Ja. Då, ett SNRI är ju en serotonin- och noradrenalin återupptagspumpshämmare. Så ett SNRI som venlafaxin hämmar ju också den här samma pump som SSRI.
Mm.
Och sen hämmar den också en noradrenalin pump.
Nett.
Mm. Precis. Och problemet, alltså det är ju jätteoklokt att blanda dem. För att när SSRI ska sätta sig och hämma den här pumpen, kanske ett SNRI där och hämma där. Och då har ju inte den ena något att göra, och det skapar en bara biverkningar.
Mm. Just det.
Och där behöver man ju ha lite koll på, alltså man behöver tänka till, alltså i journalsystemet så har vi interaktionsvarningar som lyser gult eller rött. Och, men man har ju även andra synergistiska effekter som man ibland behöver tänka på, att biverkningsrisk förstärks och den blir inte bara 1+1 utan den blir även ännu större av vissa läkemedel som du lägger ihop. Och att har du flera läkemedel som ger risk för biverkan, då har du ju mycket större risk att, att du får en biverkan. Så att,
Det är bara där man tar typ trombyl och NSAID, så ökar det blödningsrisken på två. Alltså.
Men nu känner jag spontant att jag tror många läkare är alldeles för dåliga på farmakodynamiken kring läkemedel och genetiken. Och liksom överhuvudtaget kunskapen kring hur läkemedel verkar liksom faktiskt på liksom i detaljnivå för att kunna förutse såna här interaktioner och biverkningar och liksom.
Alltså jag har ju en tanke att man ska ha en alltså jag fattar att ni liksom inte är lika mycket läkemedelsnördar som vi två, men man behöver ändå ha en liksom förståelse för alltså om ni ser att ett läkemedel ska blocka en viss receptor, så bör man ha förståelse för vad kommer det leda till för biverkningar. Alltså har vi någonting som blockerar en muskarinreceptor, M1-receptor, ja då ger det anticholinerga biverkningar. Exempelvis muntorrhet, förstoppning, dimsyn. Alltså är det sådana läkemedel som hittas som olämpliga till äldre generellt. Alltså så då får man välja läkemedel utifrån den individen man har framför sig. Vilka biverkningar tror vi att vi kan tolerera till just den här patienten. Mm. Och då måste man ha lite så här basic. Det här kommer jag orsaka om jag sätter in det här. Till skillnad från om jag sätter in det där. Och det behöver inte vara så djupt. Men det behöver vara en förståelse för vad som händer när man blockar eller stimulerar vissa receptorer. Bara lite basic så. Mm.
Men det skulle ju behövas. Det kanske finns. Men det skulle finnas typ någon lite härligt pedagogisk bok. Som tar upp sådana här saker. Eller lite härliga YouTube-klipps. Samlade på ett ställe. Typ det viktigaste du behöver kunna kring interaktioner och additativa effekter. Och liksom, för att det är ganska, alltså det är ändå ganska, man kan ju bli lite matt när man börjar tänka på alla olika 5-HT-receptorer och olika liksom.
Nej men och det är svårt med biverkningar och många gånger väljer man ju, även fast det lyser rött eller i varje fall gult, ja, men C-interaktioner väljer man ju många gånger att ändå behandla med. För att i många fall är det relevant att göra det. Andra gånger är det ju jättekorkat. Så man måste ju, och man väljer det ändå. Att vi har väl, alltså, man måste se från fall till fall där.
Och också likadant, sen är det så att vissa interaktioner är och kan ju vara jätteväl inställda. Tar vi bara vaccin och kalk. Ja, de ska man inte ta samtidigt. För att du får ett sämre upptag av vaccin. Men om du har haft din vaccindos och tagit den samtidigt som den kallas i post forte i jättemånga år. Mm. Då har man ju, när man har monitorerat TSO och T4 och sådär. Då har man ju ställt in vaccindosen efter det. Så då gör det ju mera skada än nytta Alltså genom att helt plötsligt bara bryta den då utan vidare. För då ska du veta att bryter du den interaktionen på sjukhuset för du ser att det lyser gult.
Mm.
Då är det någon stackars distriktsläkare sen som måste hålla på och monitorera om hela vaccinen. Alltså förstår du? Mm.
Finns det några interaktioner eller liksom, nu tog ju du Marie upp att man ska inte kombinera SSRI och SNRI. Det var väldigt ologiskt att göra det. Finns det några andra som ni spontant kommer på att det där är ganska vanligt eller ganska farligt att göra? Som...
Men det finns ju en del saker som är så där allmänt bara jätteonödigt som var så lätt att undvika.
Mm.
Till exempel vissa antibiotika ska du inte ta tillsammans med järn eller kalcium.
Mm.
Och det får patienten information om när de kommer till apoteket och hämtar ut läkemedel. Men däremot på avdelningen har doktorn ordinerat att ge järn och den här antibiotikan samtidigt klockan 8 på morgonen, och det är rent kemiskt att de liksom sätts ihop med varandra och de blir inte, du får inte i dig lika mycket av dem.
Vart hittar man snabbast den informationen när man ska kolla till exempel i FASS, vilken punkt ska man gå på för att se, kan man ta det tillsammans med laktos eller järn och så vidare?
Men där får du ju en interaktionsvarning när du ordinerar det i Cosmic.
Men står det varning ska inte tas med mjölk om man ordinerar det antibiotikat alltså?
Jaha, med mjölk.
Ja, men jag tänkte på järn och mjölk och saker som man, för vissa antibiotika ska man inte ta till exempel till mat två timmar efter måltid och så vidare.
Ofta har du nog, du hittar det i FASS. Men sen så har du ofta det också i ordinationsmallen.
Mm. För skrivarinstruktioner står det också där. Mm. Det kan stå ganska mycket information kring sådana praktiska saker för er. Så om ni ordinerar med mallar överhuvudtaget så får ni ju jättemycket gratis hjälp.
Finns det någon mer sån här tydlig... Ni pratar lite om att ni ofta ser många antihistaminer tillsammans.
Ja, det där är ju svårt liksom tycker jag. Men man måste ju tänka på, har man Atarax och har vi någonting annat som också påverkar H1-receptorn?
Mm.
Det är ju hela tiden samma resonemang. Vad får vi för effekt av att lägga till någonting annat som också ska till samma ställe?
Mm.
För att mycket, vad är det som avgör vilket läkemedel som binder in till den receptorn? Det handlar ju om receptoraffinitet, alltså hur hårt de binder.
Mm.
Och i princip kan det ju vara så att om ett kommer dit och något annat sitter där så finns det ingen plats för den att göra nytta.
Nej, just det, då får man bara biverkningarna av den.
Ja, utan precis. Mm. Man kan tänka så lite förenklat, man tänker som ett nyckelhål. Mm. Och så är det de här läkemedlen två nycklar.
Mm. Så lite bara grovt kan man säga, om man har en patient som har flera läkemedel som är till exempel flera antihistaminerga läkemedel eller flera beta-blockerande läkemedel, att man då ska liksom tänka till, är det här rimligt att den ska ha två saker som är så snarare lika? Ibland kanske det finns en tanke, men ibland är det bara dubbelförskrivning.
Ja, men precis. Det kan man väl tänka. För ibland finns det en god tanke och ibland är det just snarare mera biverkningar hos patienten. Och då får man ju fråga också om de biverkningar man kan tänka sig se också.
Mm.
Men det finns ju en hel del olika sorters tabletter. Ska vi nämna någonting om lite sådär? En del får man ju dela och en del inte.
Ja, nej men, och det finns ju många smarta sätt att göra en tablett på för att få ut den effekten man vill av den. Vissa ämnen är ju till exempel känsliga för magsyran.
Mm.
Om du inte har liksom lagt ett bra hölje runt den tabletten så kommer den ju inte vara verksam. Och när den kommer ju inte ta sig fram dit den ska i kroppen. För att det handlar ju en del om absorptionen där. Så då har man ju ett hölje som skyddar mot magsyran och sen tar den sig ner i tarmen och då löser den upp sig. Krossar man en sån tablett, då har du ju inte längre den skyddande höljet om den. Andra varianter är ju som, alltså man vill ju, med de flesta typer av behandling vill man ju ha en så jämn koncentration av läkemedlet i blodet som möjligt under dygnet. Och en variant för att lyckas få det, för vi har ju pratat tidigare om att ju fler gånger man behöver ta sin tablett desto sämre följsamhet har man. Och då vill man hitta en lösning på, men hur gör vi istället då? Och då så kan man göra det genom att man har en sån här smart tablett som hela tiden, när den rör sig genom hela magtarmkanalen så släpper den ut lite grann läkemedel hela tiden.
Mm.
Och av olika anledningar så har patienter ibland svårt att ta sina tabletter och då kanske man krossar den tabletten, men då får man ju, det kan ju till exempel vara en beta-blockare, och krossar man den, då får man ju en väldigt stark beta-blockerande effekt först. Mm. När man precis tar den, men man har ju, för då får man ju i sig allting på en gång.
Okay.
Men istället har man ju under stor del av dygnet har man ingen effekt istället då.
Mm. Mm. Är det vanligt att när ni pratar med patienterna att de gör fel på såna här saker?
Ja.
Ja.
Det är ju så, för att få i sig medicinerna. Mm. Så det är jättemånga som rent, alltså, har väldigt svårt att svälja. Så det är rätt bra för, även för er att tänka på det. Att fråga patienterna, är det någon liksom tablett som är svår för att få i dig? För det finns ofta alternativ att byta till. Man kan då ta... Antingen så krossar man en depåtablett, då kanske man hellre...
Depåtablett är alltså en sån här som frisätter långsamt hela vägen.
Ja, precis. Mm. Då kanske man hellre, men jag, delar upp den dos som man hade och ger den då två gånger per dygn. För att du kanske vill ha en beta-blockal effekt på kvällen också och inte allt på morgonen.
Jag kan själv ha lite, när jag tänker tillbaka, när jag var ung så jobbade jag extra på demensboende och det var jättesvårt att få i de patienterna sin medicin. Och vi gjorde så att vi tog alla tabletter i apodospåsen och så la vi den i en tablettkrossare och så vred man runt några varv och sen så la man den antingen i smöret under osten på mackan eller också så tog man det, för de som blir lättare att få i medicinen, blandade man upp det med lite sylt. Och i efterhand så funderade jag ibland på hur gick det för de här stackars patienterna med det här. Nu hoppas jag och tror att det är mycket bättre. Det är länge sedan jag jobbade på det demensboendet, men jag hoppas att man gör det på ett annat sätt idag. Men på hemmaplan så är det säkert många som gör den varianten också.
Man måste ju ha en liksom tanke, vad händer om vi krossar det? Får vi fortfarande en effekt alls? Eller får vi effekten för fort? Och vad finns för alternativ? Eller kan vi öppna den här kapseln? Och hur blir det om den klaggar igen i en sond? Alltså.
Jag tänkte på det här när du sa, Ann-Katrin, att många patienter beskriver tabletter som den lilla blå tabletten och hjärtat och sådär. Ni som hör det här säkert ganska mycket, finns det liksom några läkemedel som återkommer ofta under en viss beskrivning som man kan då lära sig nu? Den lilla blåa förstår jag är varan.
Ja, men det där är ju, det ändras, alltså det lilla hjärtat har ju varit så säkert, men nu finns det en generika som inte ser ut så längre, utan
det hjärtat var ju trombylen.
Ja, precis. Ja.
Förut.
Nej, det går inte riktigt, och ska man liksom tracka det ända ut, så vi ser vad vi har, vad som är ordinerat från oss, men man måste ju se liksom vad har patienten hämtat ut från apoteket i så fall. Det går ju via läkemedelsförteckningen, men det är väldigt långsökt.
Och läkemedelsförteckningen, det är ju sån sak som ni ska dra nytta av. Be patienten om tillåtelse. Det är på samma ställe. Ni loggar in i Pascal. Även om patienten inte har Pascal.
Mm.
Och då kan du skriva in personnumret. Och så finns det en knapp en liten bit ner för er läkare. Där du kan registrera engångssamtycke. Eller om det är någon situation. Och då får du fram en lista på alla läkemedel den här patienten har hämtat ut på recept. På vilket apotek som helst i Sverige. De senaste...
15 månader.
Jaha. Och då kan man se om tanten är osäker på doseringen och du funderar på att kardiologen kanske hade dosökat det där och inte skrivit det. Då kan du kolla vilken styrka hämtar hon i alla fall ut.
Och det är det här, alltså Pascal, är det liksom rikstäckande?
Precis. Det
här gäller hela Sverige.
Men
det viktiga är att när det är recept så är det patientens egendom, så ni går bara in med patientens godkännande på det.
Det är rätt smidigt. Och särskilt om ni kanske patienten är jättekonfessorisk. Det finns ju också nödåtkomst då. Eller så. Mm.
Man har ju alltid en tuff påverkan från läkemedelsindustrin. Alltså man gör av med oerhört mycket pengar som inte är ens egna pengar. Och man är uppvaktad från läkemedelsindustrin som läkare. Och det gäller att hålla huvudet... Jag har själv jobbat inom läkemedelsindustrin, så egentligen är jag... Men att man ska hålla huvudet kallt där, för att man blir alltid påverkad av reklam. Det, så är det ju.
Annars skulle de inte åka runt.
Nej, och det läggs oerhört mycket pengar på marknadsföring kring läkemedel. Så att... Det är ju viktigt att inte bara svälja när någon annan kommer och presenterar studier, utan att faktiskt ja, titta på studierna själv, för det kan finnas en annan studie som är en bra studie som man väljer att inte presentera när man kommer som läkemedelskonsulent. Och ja, att alltid hålla sig uppdaterad och hålla sig uppdaterad om ny forskning som kommer och nya riktlinjer som kommer. Det är ju en färsk kunskap, alltså det är ju det som är roligt med det farmakologiska och medicinska området, att det hela tiden bedrivs forskning och man lär sig hela tiden mer. Det som vi ser som sanningar idag är, förhoppningsvis har vi kommit mycket längre om 15 år och då är det kanske helt andra terapirekommendationer, så man får aldrig fastna och luta sig tillbaka och tänka att det här kan jag, utan att
Där finns ju den här kloka listan som man kan gå efter. Den kanske också är influerad av liksom,
men
den tycker, för det kan ju vara lite svårt att sätta sig in i olika studier liksom, när man har en ganska stressig vardag. Sådär.
Absolut, och det ska man ju dra nytta av. I olika regioner heter den ju olika. Hos oss i Östergötland heter den REK-listan och vi har ju producentobunden läkemedelsinformation, att det finns människor i vår region som sitter och jobbar med de här bitarna. Mm. Och det ska man ju luta sig tillbaka mot den informationen man får från.
Mm. Och de listorna är ju gjorda producentobundna, så kloka listan, alltså det är ju reklistan, de kan ju liksom lita på, om man säger. Ett annat verktyg som finns är en sida som heter medicininstruktioner.se. Där ligger det filmer på exempelvis alla inhalatorer som är godkända i Sverige, och det är nog ett 40-tal skulle jag tro. Och där finns det både för vårdpersonal och för patienter.
Så man kan ta upp på datorn och visa patienten om man till exempel sätter in någon typ av inhalator och visa även där.
Jag gör ofta det i mina läkemedelsgenomgångar när jag är på vårdcentralen, att jag tar upp och vi tittar tillsammans på filmen för att man ser så man verkligen har laddat rätt och att man verkligen har gjort alla steg som ska göras.
Mm. Och även tvärtom för er, när ni ser massa konstiga inhalatornamn som ni inte har en suck om hur de ser ut eller vad de... Alltså framförallt hur de ser ut eller hur de skulle fungera.
Ja.
Så att innan ni går in till patienten så man kan ju snabbt bara... Då ser de om du känner igen inhalatorn och du ser den också. Det kan vara lite... Eftersom det är så mycket krångel kring inhalatorer är det bra att man som läkare själv vet... Ja, eller kan ta reda på hur den funkar.
Mm, absolut. Ja, men då känns det som att vi har pratat om jättemycket viktiga, bra saker när det gäller läkemedel. Och jag har definitivt tagit med mig några saker som jag direkt ska ändra i hur jag brukar prata läkemedel med mina patienter, både på akuten och på avdelning. Tack så jättemycket för att ni ville vara med, Maria och Kristina.
Tack för att vi fick komma hit.
Ja, hoppas ni inte är helt slut.
Tack så mycket.
Hör gärna av er till oss på sociala medier, Facebook, Instagram. Vi har vår mailadress också. Vi heter fortfarande AT-läkarna på Facebook, AT-läkarna podcast på Instagram. Och hej@atläkarna.se är vår mailadress. Kom med tips på personer som ni vill att vi ska träffa, olika ämnen, frågor, feedback av olika slag.
Vi blir jätteglada för alla mejl och meddelanden vi får. Det gör en lite extra peppad.
Absolut. Tack alla ni som lyssnade. Vi hörs nästa gång. Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.